Jag minns en väggmålning i min nya högstadieskola på 70-talet som höll på att skrämma livet ur mig. Mot en dyster bakgrund står ett ungt par och stirrar. Jag tror att man såg skelett av träd i bakgrunden eller kanske höga skorstenar eller bara en massa rök, jag kommer inte ihåg så noga. Men det som etsat sig fast, det är att människorna bar gasmask. Naturen omkring dem var död och det fanns ingen ren luft att andas. Var det så min framtid skulle se ut? Idag kan jag ju konstatera att det inte blev så illa och flera andra larm och dystopier från samma tid slog inte heller in. Inte den om att hela mänskligheten skulle gå under av svält innan år 2000 och inte den om att fåglarna skulle sluta sjunga. Mycket blev inte alltså så illa som vi trodde. En del har blivit bättre, men många miljöproblem finns ju också kvar och har ännu inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. I vår serie kommer vi under våren att granska 10 miljölarm och höra efter vad vi trodde då och se hur det blev sen och vad vi möjligen har lärt oss på vägen. Och vi börjar med att ge oss ut på havet tillsammans med vår reporter Gustav Klarin som följt med sportfiskaren Jan Olsson ut i Bohusläns skärgård.
Jag lovar dig att hade detta varit för 30 år sedan, där vi, de här holmarna som vi kör förbi, då hade det på många platser här varit kantat med spinnfiskar som hade stått och fiskat torskar. Det finns inte en människa här nu som du själv ser. Det finns ju ingen som står där och fiskar. Och det fisket, det var ju en hälsosam aktivitet och den var social aktivitet. Man tog ju ut familjerna och fiskade här på lördagar och söndagar och man fick motion i bergen. Den aktiviteten har man bestulit oss också. Så det är både på landbacken och under ytan som det är mycket som har försvunnit. Och när jag är här ute med mina barnbarn och berättar, tittar de ju storugda på mig. De kan ju inte förstå att det har varit så en gång.
Nej, när Jan Olsson berättar för barnbarnen hur osannolikt stora fiskar man fångade i Bohuslän på 60- och 70-talen så är det inte alltid som armarna räcker till. Och Jan måste visa upp gamla svartvita fotografier för att han ska bli trodd.
Det är en torsk på 20 kilo, en långa på 12-13 kilo. Det är en hyfsad bleka, så en morulk. Den vägde 19 kilo. Småfläckig rödhaj.
Fångsterna handlade främst om 7-8 arter som var vanliga på 60-talet. Och bilderna visar fångade fiskar och stolta sportfiskare. En del är klädda i stövlar och stickade tröjor. Några står på klipporna i hatt, trenchcoat och lågskor.
Rolf Larsson, mästerfiskaren, tar en torsk på 20, någonting väl den 26. Och slänger upp den på axeln på det, så slänger han av den så den dunsar i däck och så släpper han ut grejen. Så plockar han en kolja på 4,5 kilo. Så detta är en gång 71-72, så tar han en kolja som fortfarande är som svenskt rekord på 4,5 kilo. Men sådan var våran värld.
Jaha, då håller du på att sätta upp ditt...
Jag har satt upp spöet
här. Spöet är där, ja.
I hopp om att det finns någon sill där så ska vi få lite sill. Sätter på tyg och släpper ner då bara.
Ja. Det kan inte bli något större utan det blir sill.
Ja, det blir det. Det är inte mycket mer att hoppas på. Får vi en torsk här inne så är det frågan om vi toppar i och bada. Ringledje. Jag ska ha det skulle vara.
Men det blir ingen fisk den här dagen och Jan Olsson styr ut sin båt mot djupare vatten. Ut mot fyren Pater Noster. Där ute fanns det gott om både stora hajar och tonfisk ända in på 60-talet.
Framförallt är det ju tonfisken som man minns. Alltså. När vi låg där ute så hoppade tonfisk kring båten.
Det Jan Olsson fick se runt sin båt ute vid fyren Pater Noster, det var de sista stimmen med blåfenad tonfisk. Tonfisk som drog fram efter den svenska västkusten på 60-talet.
Alltså det var enormt att se när de jagade näbbgädda och de jagade sill och makrill där ute.
På 40- och 50-talen så var tonfisken tidvis vanligt förekommande på västkusten. Och i Öresund så arrangerades åren efter andra världskriget internationella sportfisketävlingar där det fångades hundratals tonfiskar. Tonfisken är en av världens mest eftertraktade sportfiskar. Och Jan Olsson hade en ljus bild av framtiden på 60-talet.
Och godtrogna som vi tänkte att det här är bara början på en fantastiskt fiske här ute. Men sen så började ju det här stora rovfisket efter den ute på världshaven. Den sista jag såg här ute var 69.
Ja, till höger om fiskebåten så passerar vi ön Åstol med de vita husen. De är som strödda som sockerbitar över den grå klippan. Och sen här på vänster sida så tecknar sig den svarta siluetten av Marstrands mäktiga fästning. Och rakt föröver så siktar vi i sjöröken som drar fram, siktar vi fyren Paternoster. Det ser väl i stort sett ut som det gjorde på 60-talet. Men om man vänder sig om här och tittar i kölvattnet, eller förlåt, i skummet efter aktersnurran, så syns där idag inga brugdar. Jan Olsson är en levande sportfiskelegend på västkusten. Han har sportfiskat över hela världen. Han har likadant vitt skägg som sportfiskeikonen Ernest Hemingway. Och han är världsrekordinnehavare. 1968 så fångade han på Orkneyöarna världens största slätrocka. Rockan var stor som en laggårdsdörr, över 2 meter hög och med ett vingspann på 170 centimeter. Men även slätrockan har försvunnit från Bohuskusten.
Rockorna är borta också, för det är bottenlevande fiskar. Det kan jag berätta att jag är ute på styrbordssidan. Ja, här vid Åstol förresten. Där är ett djup på 40-50 meter. Det var känt att vara ett rockatillhåll. Och det var de stora slätrockorna då.
Ja.
De är borta nu. Rockorna är borta.
Gustav Klarin hade träffat sportfiskaren Jan Olsen som berättade om en svunnen tid med torskar på upp till 20 kilo. Och precis som på den svenska västkusten så har många fiskarter minskat kraftigt runt om i världshaven de senaste decennierna. Jenny Bernsson Djurvall och Sven Börjesson har gjort en djupdykning ner i våra arkiv.
This is vessel Gondwana calling. Gondwana calling. Over.
Greenpeace-fartyg Gondwana anropar Mikhail Verbitsky, en rysk fisketrålare. Platsen är fiskebankarna runt Shag Rocks, strax väst om Sydgeorgien.
Det är 80-tal och redan nu är många viktiga fiskarter runt Antarktis nära nog utfiskade. Och forskare och miljöorganisationer manade till fiskestopp.
We demand that you stop all fishing in the Southern Ocean and that you leave the area of the Southern Ocean immediately. Over.
Men utarmningen av havets resurser, inte minst runt Antarktis, började långt tidigare.
Framför oss ligger havet här nu. Vi har en stor träplatta som är säkert 20 gånger 60 meter lång. Där valarna togs upp och så vinschas det upp. Det vinschar överallt runt de här. Där valarna vinschas upp sakta så slaktar man dem på plattformen här.
Sydgeorgien är en ö strax norr om Antarktis. Här ligger den gamla valfångstationen Husvik. Den är övergiven idag. Men i början av 1900-talet så var de norska valfångstationerna på Sydgeorgien centrum för en intensiv jakt på val, berättar biologen Tom Arnbom.
Upp det är ganska mycket vatten. I början så var det bara ute efter oljan. Och framförallt i riktiga början så sköt de, eller dödade de valarna, så tog de bara av det tjocka späcklagret. Och så lämnade de så att säga, skeletten ute i viken här. Tittar man längre ner längs stranden så är det hundratals revben och underkäkarna från stora blåvalar och annat.
Den största blåvalen som slaktades på plattan vid Husvik lär ha varit 32 meter lång. Det är så stora som de kan bli. Och i slutet av 1800-talet så fanns det omkring 200 000 blåvalar. Idag är de drygt 4 000. En liten spillra på 2,25% finns alltså kvar. Och ödet har varit ungefär detsamma för alla stora valar som sydkapare, kaskelott och knölval, berättar Tom Arnbom.
Och jag har sett en del gamla rapporter från 1912, vet jag minst. Och det är redan rapporterat att knölvalarna höll på att minska, eller sydkaparna höll på att minska. Norrmännen visste redan då att de höll på att utrota valar. För de jobbar inte bara på Sydgeorgien, utan var nere i söder om Sydgeorgien. Sen var de i Sydafrika, var i andra länder också, så de var väl medvetna att valarna höll på att minska redan då. Men de fortsatte ändå i och med att det är ekonomiskt lönsamt. Allmänt så tänkte man inte så mycket på naturbevarande resurser för långa stunder. Utan var mer att få ihop pengarna så fort som möjligt. Sen så valarna kommer säkert tillbaka någon gång. Men det har de inte det. tyvärr.
Det berättade Tom Arnbom för reporter Sven Börjesson 1989. 1946 bildades Internationella valfångstkommissionen i ett försök att stoppa utrotningen av valar. Men det kom för sent och det var för kraftlöst. Så, redan i början på 1900-talet märkte man alltså att valarna minskade. På 80-talet larmades om utfiskning runt Antarktis. Men fler bestånd skulle kollapsa. 1995 reste Sven Börjesson till Newfoundland och gjorde ett program om torsken som försvann.
I februari 1992 låg de kanadensiska fisketrålarna som vanligt ute vid Grand Banks, Newfoundlandbankarna, och fiskade torsk. Men havet var så gott som tomt. Och den torsk som trots allt fångades var så liten att den inte ens gick att filea. Och några månader senare, i juli 1992, förbjöds allt torskfiske utanför den kanadensiska östkusten. Världens bästa torskfiske hade kollapsat.
Idag stod torsken så tätt i viken att det var med svårighet vi kunde ro in till land, skriver en engelsk skeppare som besökte ön i början av 1600-talet. Detta var torskens förlovade land. Och där det fanns naturliga hamnar, där växte det upp små fiskesamhällen.
Det är en vacker söndag. Bukten ligger lugn. På en liten hög av drivved sitter Harold och väntar.
Hej.
Harold Hiscock är drygt 50. I hela sitt liv har han fiskat.
I never thought that. That's one thing I never thought that. I would say too many. You know, I never thought it was going to come to this, right?
Att torsken skulle ta slut. Att det skulle bli förbjudet att fiska. Det är obegripligt, säger Harold. Varför försvann torsken?
The reason the fishery collapsed, all the data suggest overfishing. And I think it starts in the early 1980s.
Säger Jeff Hutchins, forskare. Vi har blivit allt för bra på att fiska. De stora moderna trålarna kan dammsuga haven. De navigerar med satellit. De har hypermoderna ekolod. De hittar fisken. Och de har enorma trålar.
Well, I think the fishery is a lottery. We're attracted by the chance to make windfall profits in gambling or a lottery. And fishing is like
vi
that. You can
människor lockas av möjligheten av att ta hem den stora vinsten, säger John Leon, biolog vid universitetet i St. John's. Och fisket, det är ett lotteri. Den som är på rätt plats och tar rätt fångst kan tjäna en förmögenhet. Men, fortsätter han, sett i ett större globalt perspektiv är fisket en ekonomisk katastrof.
We spend more money catching fish than we earn from the sale of fish worldwide by quite a bit.
Räknar man ihop subventioner, utgifter för båtar, drivmedel och så vidare, så är kostnaderna för det globala fisket större än det man får tillbaka, säger John Leon. Och det storskaliga fisket har inte bara tömt världshaven på fisk. Det har också konkurrerat ut miljoner småskaliga fiskare.
So fishing worldwide really does not make good economic sense, it doesn't make good ecological sense and it doesn't make good social sense.
John Leon, professor på University of Newfoundland, sa det sist i Sven Börjessons och Jenny Bernsson Djurvalls reportage. Det var alltså på 1980-talet som de stora larmen om utfiskning kom, och idag beräknas de kommersiella fiskbestånden ha minskat med mellan 70% och 90% sedan 50-talet då det industriella fisket började, enligt en artikel i vetenskapstidskriften Nature. Men samtidigt som allt fler fiskevatten i världen har fiskats ut så har också vattenbruket ökat kraftigt. Och idag kommer nästan hälften av all fisk och skaldjur som mänskligheten konsumerar just från odlingar. Nu ska Gustav Klarin istället ta oss ut till de vatten där Sveriges största musselodlare har sin verksamhet.
Nu ska vi se. Då är det en pinne här, Anders.
Vänta lite. Okay, kör på här.
Okay. Ja, nu är vi nära här. Vi är nära en boj här. Jag har fått följa med till Mollösund utanför Orust, ombord på ett litet forskningsfartyg som tillhör den oceanografiska institutionen på Göteborgs universitet. Båten försöker lägga till vid en musselodling här som tillhör Sveriges största musselproducent, norska Skanfjord.
Nej, nej.
Men det blåser så kraftigt ut från Nordsjön att fartyget håller på att trassla in sig i odlingen.
Oj, helt. Ja, det kommer upp där.
Ja, nej, men nej, gör inte
detta. Nej. Det var 300-400 bojar här någonting, va? Med linor som hänger ner under.
Det här är ju en väldigt liten odlingsyta just det vi ser här jämfört med vad vi ser i Kina. Man ser inte slutet på odlingarna ens, det är jättestora områden.
Helene Andersson är oceanograf på Göteborgs universitet. Hon arbetar med vattenbruk i ett forskningsprojekt på den kinesiska ostkusten. Och trots att den här musselodlingen med 300-400 bojar tillhör den största producenten i Sverige så är Helene Andersson inte imponerad. Sverige producerar 8000 ton fisk och skaldjur per år. Kina, som är överlägset störst i världen, producerar bortemot 40 miljoner ton. Det kinesiska vattenbruket är alltså 5000 gånger större än det svenska.
Man är ju världsledande på fiskodling och man odlar väldigt mycket musslor och alger och all typ av vattenlevande djur och växter.
It's one of the fastest growing food production sectors.
Doktor Doris Soto är ansvarig för vattenbruksfrågor på FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO. Hon berättar att vattenbruksnäringen är den livsmedelssektor som växer snabbast i världen. Och enligt FAO så står vattenbruket idag för närmare hälften av all fisk och skaldjur som mänskligheten konsumerar. I svenska butiker så dominerar den odlade laxen, men i Asien, som är överlägset störst på vattenbruk, så är det växtätande karpar som är den klart största produkten. Och enligt FAO så har den här typen av fiskproduktion fått ökad betydelse i takt med att många vilda fiskbestånd har fiskats ner.
It's going to be increasing because fish is already reaching some level, especially in some regions on.
Den största utmaningen som vattenbruket står för idag, det är enligt Doris Soto på FAO, att få samhället att acceptera vattenbrukets avgörande betydelse för livsmedelsproduktionen. Vattenbruket konkurrerar om utrymme i kustområdena med växande befolkningar och därför har det blivit allt mer viktigt för vattenbruket att kunna begränsa sin miljöpåverkan. Och vattenbruk, precis som lantbruk, förutsätter täta djurbestånd. Och då kan det bli problem med både övergödning och sjukdomsspridning. Men enligt oceanografen Helene Andersson så växer medvetenheten om både miljö och hälsa. Inte minst i Kina.
Satsar jättemycket. Det är viktigt dels för den inhemska produktionen. Men även för export då, så att man är mer och mer medveten om att man måste ha bra varor för att sälja det. Det måste smaka gott och det måste vara hälsosamma produkter. Så att man är mer och mer medveten om vilka effekter man får på miljön och att maten mår bra. Ja.
Men i det havsområdet utanför Shanghai där Helene Andersson bedriver sin forskning, där är odlingarna så omfattande att de får en helt avgörande påverkan på havsmiljön.
De har ganska stora havsvikar som är helt täckta av odlingar. Det finns inte mycket utrymme kring det. Det är som små gator emellan kassar och emellan bojar för odlingen. Då, så att de är helt täckta.
Det vilda marina livet här då, gör sig inte besvär. Finns det något sånt?
I det område där man har så otroligt mycket odling, där finns det inte mycket vild fisk eller någonting sånt, det gör det inte. Men som i Kina så har man ju bestämt att det här är ett område som lämpar sig för akvakultur och vi använder det just för vattenbruk där. Precis som man på områden på land kan säga att här har vi åkrar, så har vi här vattenbruk. Men det är ju en ganska liten del av havet ändå, så att...
För att utnyttja vattnet maximalt så bedriver kineserna ofta polyakvakultur. Det vill säga man kombinerar fiskodling med till exempel musslor och algodling. Så istället för att fiskarnas avföring sprider sig i havet och bidrar till övergödningen så tas näringen upp av musslorna och algerna. Och forskningen på Göteborgs universitet går ut på att utveckla datoriserade vattenomsättningsmodeller så att näringen utnyttjas maximalt så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. I Sverige så finns nästan inget vattenbruk. Ett viktigt skäl till det är att samhället har velat värna vattenkvaliteten och det vilda marina livet. Men Helena Andersson hävdar att de vattenomsättningsmodeller som hon har varit med att utveckla nu kan öppna för mer svensk fiskodling i kombination med till exempel musslor utan att miljön skadas.
Vi har så goda redskap idag, så goda modeller för att kunna se dels vilken odlingskapacitet man skulle kunna ha i ett område så att man kan se att den blir ekonomiskt lönsam. Och vi har också goda modeller för och kunskap om hur stömmar och så vidare fungerar i våra kustvatten så att man skulle kunna se så att man inte får en negativ miljöpåverkan. Och då borde man även kunna använda våra kustområden till vattenbruk.
Ser du en stor potential i Sverige?
Jag tror att det finns ett utrymme för torskodling till exempel där man kunde ha en lönsam produktion.
Så alltså Helena Andersson från Göteborgs universitet, reporter Gustav Klarin. Och nu säger jag välkommen till Isabella Lövin, journalist och författare till den uppmärksammade boken Tyst hav.
Mm, tack.
Och i en studio i Göteborg har vi också med oss Axel Wenblad, generaldirektör för Fiskeriverket.
Mm, tack.
Ja, vad säger ni? Är det här som är lösningen på utfiskningen av världshaven? Att vi skulle odla mer fisk?
Jag tror att vi kommer att odla mer. De sa ju i reportaget här att man är uppe i nästan 50% globalt. Sverige har varit ganska dåliga på att hitta sina nischer när det gäller vattenbruk. Och det nämndes ju här musselodling där jag tror vi kan öka det. Det är ju dessutom miljömässigt så att musslorna tar ju bort en del av kvävet. Sen finns det andra nischer som till exempel rödingodling uppe i Norrlands inland och så vidare. Men sen är ju ett problem naturligtvis, det är ju att man utnyttjar fisk som föda, alltså fiskmjöl då för vattenbruk. Och där tror jag det kommer att ske en teknikutveckling så att man blandar in fiskmjöl och vegetabilisk föda och så vidare i den här utvecklingen. Så jag tror vi kommer att se mer och mer av detta.
Mm, vad säger du, Isabella? Är det här något som du skulle vilja se mer av i framtiden?
Både ja och nej. Alltså växtätande odlad fisk, det är ju väldigt bra ur resurssynpunkt. Men precis som Axel sa, alltså att odla fisk som en gång i tiden förökade sig helt av sig självt i det vilda i enorma mängder. Och nu ska vi liksom föda upp dem i kassar som dels förorenar vattnet i närheten. Och dels måste vi faktiskt ligga ute och fiska för att fiska vild fisk som vi ska mata den här fisken med. Som en gång i tiden alltså fanns i det fria, i det vilda.
Men finns det något annat problem med det här? Jag tänker vi odlar våra åkrar, vi föder upp våra grisar och kor. Och det har vi gjort länge nu. Det kanske är så att vi bara ska vänja oss vid det här, Isabella, att det här är lösningen. Det skulle lösa våra problem. Och det kanske också skulle minska trycket på de vilda fiskarna.
Så enkelt är det tyvärr inte. Och om jag tittar på laxodlingarna i Norge så har ju de fortfarande efter 30 år av alltså mycket intensivt odling av fisk där. Jättestora problem med nya sjukdomar, fortfarande med rymningar. Och de odlade laxarna hotar faktiskt de vilda laxarna i Norge eftersom de sprider sjukdomar till dem. Och de beblandar sig rent genetiskt och leker alltså så att man försämrar den genetiska stammen på de vilda fiskarna.
Och fiskodling är ju långt ifrån problemfritt, men jag tror ändå vi kommer att se den här utvecklingen. Vare sig vi vill eller inte, vad vi måste vara noga med i Sverige, det är att vi inte upprepar andras misstag här utan tänker oss noga för. Och jag tror aldrig vi kommer att bli någon volymproducent på det sätt som Norge har valt att göra när det är laxen. Utan är det någon vattenbruk vi ska ägna oss åt så är det ett fåtal nischprodukter.
Och torsken måste jag säga, den har mycket mer problem, den odlade torsken, än vad den odlade laxen har. Det är kannibalism och det är alla möjliga otäcka sjukdomar som hela tiden utvecklar sig där. Så att det ska sprida sig till de vilda bestånden vore rena skräcken i Östersjön till exempel.
Om vi skulle övergå till det då, torsken och den vilda fisken runt i svenska vatten. Alltså vad kan vi säga nu, Axel Wenblad, hur illa ställt är? Är det så att fisken, den vilda fisken håller på att ta slut? Torsken
Nej,
till exempel?
Alltså, jag tycker vi ska nyansera, jag kommer tillbaka till torsken, men jag tycker vi ska nyansera debatten och säga att det finns ju ett antal fiskbestånd som är tillräckligt stora så att de kan fiskas i balans med resursen långsiktigt hållbart.
Och det Vilka då?
Sill till exempel. Va? Det är sillbestånden går upp och ner och där får fisket anpassa sig. Skarpsill i Östersjön är ju nästan så att det är tvärtom, att vi har för stort bestånd på grund av att vi har fiskat ner torsken. Vi har hygglig balans för makrill, vi har gråsej, vi har havskräfta och så vidare. Det stora problemet som vi alla vet är ju då torskbestånden runt våra vatten eller torskbestånden överhuvudtaget. Tillsammans med ålen som är ett ännu värre problem, där vi egentligen håller på att utrota en art från Europa.
Och hur oroad är du, Isabella Lövin?
Ja, jag är väldigt oroad över hur de europeiska fiskeriministrarna trixar och struntar i sina återhämtningsplaner. När det gäller Kattegat så antog man en plan där om man nu skulle följa den planen så skulle man faktiskt inte få fiska någonting i år. För att det finns nämligen inga data som säger att det finns tillräckligt mycket fisk.
Och... Så varför följer man inte den planen? Ja, varför går det efter många, många år ändå fortfarande inte? Det verkar inte gå att komma överens alltså, och verkligen vita de åtgärder som behövs.
Därför att näringen har alldeles för stark röst i Europa.
Men alltså förklara för mig, varför kan inte vi i Sverige bara säga att nu slutar vi fiska torsk här kring våra vatten och så är det bra med det?
Men vi delar ju vatten med framförallt Danmark, och danskarna har ju då rätt att fiska på de här gemensamma vattnen. Och då kommer naturligtvis frågan också om vi förhindrar svenska yrkesfiskare att fiska, så då handlar det också om en diskriminering då, eller kan göra i EUs politik här. Så att det är betydligt mer komplicerat att försöka göra det. Men jag är inne på och vi tittar nu på vad vi kan göra för åtgärder här med de medel vi har från svensk sida.
Men om alltså Sverige kan ju få behålla sin kvot men ändå... inte få fiska under det första kvartalet när torsken leker till exempel, om man skulle kunna förbjuda svenskar att ha ett riktat torskfiske och bara ha den här kvoten för bifångster till exempel. Så det finns ju saker som Fiskeriverket faktiskt, myndigheten som du är chef för, skulle kunna göra i det här akuta läget.
Ja, men det var precis det jag sa också, att det är exakt det vi håller på att titta på. Bra. Vad är det vi kan göra? Sen måste vi faktiskt också sätta oss vid bordet, runt bordet med våra danska kollegor Och det här tycker jag är en viktig fråga. Om nu Kattegats torskbestånd skulle kollapsa, vad ger det för signaler om hur Sverige, Danmark och kommissionen har skött fiskeripolitik?
Är det som måste till att fisken ska ta slut innan man liksom...
Man kan ju i sina mörka stunder, det har vi alla, våra mörka stunder, så kan man ju fundera på om är det nödvändigt. Jag tror inte att det är nödvändigt, men... Det skulle ju vara en mycket allvarlig signal, inte bara om Kattegat utan om EUs fiskeripolitik, att vi inte klarar av att förvalta ett bestånd, för politiken går ju ut på det att vi ska göra det så vi kan ha ett långsiktigt hållbart fisk.
Okej, men allting går åt fel håll, säger du, Axel Wenblad. Jag skulle vilja fråga, vad ska jag göra som gillar fisk? Ska jag sluta äta torsk till exempel? Eller vad säger du, Isabella? Vilka åtgärder behövs här?
Ja, vi som konsumenter är ju lite lurade här, därför att vår konsumentmakt fungerar inte i det här fallet. Men jag tycker absolut att vi ska bojkotta torsken och protestera med alla medel vi har. Ålen tycker jag absolut att vi ska bojkotta också och följa Världsnaturfondens rekommendationer på det området.
Håller du med, Axel Wenblad?
Alltså jag, som myndighetsperson så uttalar jag mig inte om hur man ska bojkotta. Men jag tycker att det är viktigt att var och en funderar igenom vilken makt och påverkan man kan ha som konsument. Det tycker jag vi alla ska göra i alla sammanhang.
Okej, då får jag säga tack till er, Axel Wenblad, generaldirektör på Fiskeriverket, och Isabella Lövin, journalist och författare. Nästa vecka ska vi ta oss en närmare titt på en av de stora miljöprofetiorna som inte slog in. Skogen som inte dog. Missa inte det. Tekniker idag var Nisse Lundin, producent Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.